Hej och välkommen till Sömnlöspodden med mig, Joakim Wilson. Jag hoppas att du som lyssnar har en trevlig kväll, eftermiddag eller morgon och nu är redo för ytterligare ett avsnitt av Följetongen, det som döljer sig under sjön. Denna del dröjde lite då jag har varit sjuk här nu i 2 veckor, men jag börjar må lite bättre. Om du lyssnar på de 2 tidigare delarna så är du vid detta nu fullt medveten om vad det är som döljer sig där i vattnet. Jag tycker det är intressant att spekulera kring dessa saker. Det finns legender runt om hela världen om stora varelser som lever i våra hav och sjöar. Nessie i sjön Loch Ness och i Sverige Storsjöodjuret i Östersund eller Lakakoffa i Vänern. Oftast är de beskrivna som förhistoriska. Kanske den sista av sin art. Jorden består av 71% vatten. Och mycket av det är fortfarande outforskat. Vem vet egentligen vad som döljer sig där på botten? Nu är det verkligen dags att vi lyssnar på del 3. Och som jag sagt tidigare så rekommenderar jag att du lyssnar på del 1 och del 2. Om du inte gjort det innan. För det blir väldigt förvirrande annars. Och om det var ett tag sedan du lyssnade på den här historien. Så kan det vara bra att gå tillbaka och friska upp minnet. Då det fortsätter där den slutade senast.
Snälla du, sluta banka på dörren. Du skrämmer barnen, sa Gunhild.
Amandas knogar var nu blodiga av att stå på dörren och orken började trycka. Hon stod och flämtade, tittade sig runt. Gunhild hade rätt. De små tjejerna såg livrädda ut. Hon skulle inte kunna fortsätta så här mycket längre till.
Okej, jag vilar en stund. Men tror inte att jag ger upp. Jag ska ut härifrån, sa Amanda.
Det är nog bäst att du ger upp och finner dig i situationen, kära du, sa Gunhild och klappade Amanda på axeln.
Den enda som inte sett vettskrämd eller irriterad ut medan Amanda bankat på dörren var den mörkhåriga kvinnan som satt och sydde på en av kåporna. Hon var nu färdig med ärmarna och började sy mönster vid halsen med en imponerande precision. Amanda satte sig bredvid henne och andades tungt.
Varför finner ni er bara i det här? Sa Amanda till henne.
Jag vet inte. Det har alltid varit på det här viset, sa hon.
Det blev några sekunders tystnad. Och kvinnan riktade åter sitt fokus på nålen och tråden.
Gud vad duktig du är på sy. Min mamma kan sy gardiner och sånt med symaskin. Men själv lärde jag mig aldrig riktigt.
På något sätt måste jag visa mig duglig.
Vad är en symaskin? Frågade kvinnan nyfiket.
Åh, den... Strunt samma.
Du skulle nog gillat en sån. Det får saker och ting att gå snabbare.
Men varför måste du visa dig duglig?
Jag tycker du är fantastisk precis som du är.
Det är jag inte,
sa kvinnan och hennes leende försvann.
Jag är den enda här i byn som inte kan ge liv. Så många gånger har vi försökt. Men jag kan inte bli gravid. Vill du veta en sak?
Sa Amanda och satte sig närmare kvinnan.
Det kan inte jag heller.
Jag och min pojkvän har försökt i snart 2 år. Men jag kan inte bli gravid. Det gör oss inte mindre dugliga på något sätt. Vi är båda grymma, precis som vi är, eller hur?
Amandas sätt att öppna upp sig och de uppmuntrande orden verkade ge kvinnan självförtroende. Hon satte ner klädnaden för några sekunder och tittade upp.
Jag heter Veleda,
sa kvinnan.
Och jag är Amanda.
Jag vet. Alla i byn har pratat om det hela dagen, sa Veleda.
Amanda kände hur hennes ögon blev tyngre och tog en av ullfyltarna som låg och samlades i en flätad korg. Trots att det var ett dussin kvinnor i huset var det fortfarande kallt. Men filten värmde och gjorde henne sömnig direkt efter att hon svept in sin kropp över den. Hon somnade till det avslappnande ljudet av Veledas nål som mötte tyget. Lättad över att till slut funnit en vän i denna galenskap.
Mossan, ta in mossan i era öron, sa mäster Ask hektiskt.
Men jag kunde bara inte och märkte att fötterna rörde sig närmare stranden. Jag hade helt tappat kontroll. Dessa vackra sjöjungfrur verkade inte farliga på något sätt. De bara sjöng på sitt förtrollande vis och tittade mot oss från sjön. Så oskyldiga. Vilfred suckade och tog mossan från min ficka och stoppade den djupt in i hörselgångarna. Sången blev mer dov. Han gjorde samma sak mot Jeppe, som också hade rört sig närmare stranden.
Ni tror förstås att de är oskuldsfulla små änglar. Men se här,
sa mäster Ask. Jag hörde fortfarande hans röst, även om den var dämpad av mossan. Han gick fram till Micke, som fortfarande var fastbunden vid strandkanten på en påle, runt 2 meter från sjön. Med sitt spjut skar han upp ett stort snitt på Mickes handled. Micke vred sig av smärta. Efter det rusade mäster Ask tillbaka mot stranden. Anledningen till hans hast blev snabbt tydlig när 4 av de vackra kvinnorna hade slutat sjunga efter att blodet flutit ner mot sanden. De dök under vattnet och uppenbarade sig nära strandkanten. Med långa sylvassa naglar kravlade de sig upp från sjön. Deras stjärtfenor täckta av alger. Druiderna kastade sina spjut och sirenerna fräste till med en hatisk blick mot dem och kröp närmare pålen som Micke var fastbunden till. Vilfred lämnade den säkra platsen vi stod på och sprang ner dit. Han höll ett spjut i ena handen och en stor träsköld i den andra. Med skölden knuffade han ner en av sirenerna mot stranden och genomborrade hennes gässa med sitt vassa spjut. En annan siren med kastanjebrunt hår var nere vid Mickes fötter och försökte dra bort honom från pålen ner mot vattnet. Ett spjut avfyrades från distans rakt in i halsen och den överraskade sirenen. Jag tittade till min högra sida. Där stod Jeppe utan sitt spjut med vidöppen mun och försökte bearbeta vad som just skett. Mäster Ask omfamnade honom.
Bra träff, min pojke. Det finns en krigare i dig med,
sa han. Det var nu 2 av de algtäckta hybridmänniskorna kvar vid stranden. Petrus och en annan av druiderna rusade ner till Vilfreds undsättning som slogs mot bägge och använde sin stora sköld för att täcka deras långa armar som greppade efter honom. Men han hade fullt fokus på den väldige Vilfred, så högg Petrus den ena av dem i axeln. Han skrek till.
En av druiderna som följt med Petrus kastade sitt spjut mot en siren. Men hon duckade och spjutet genomborrade istället Vilfreds knä. Hon log djävulst och greppade tag i druidens smalben som tittade förtvivlat på den ödesdigra missen som just kostat honom livet. Med ett snabbt ryck var han nere i botten av sjön. Blodmånen lyste upp slagfältet och Styrbjörn delade ut mer spjut till krigarna. Från distans kunde vi se det dubbla antalet sirener på väg. Troligtvis var det här bara spaningstruppen.
Nu börjar det på riktigt, sa Styrbjörn.
Sången blev högre. Och jag la ifrån mig träspjutet för att täcka mina öron med händerna och blundade för en stund. Än hade jag inte deltagit i striden på något sätt. Bara varit en ofrivillig åskådare i denna hemska strid. Och jag ville inte se mer av det. Plötsligt kände jag någon knuffade min axel hårt. Det var Petrus som tagit sig tillbaka till oss och gormade på mig. Men jag kunde inte höra vad han sa med handflatorna för öronen. Han hade blicken mot pålen, den där mycket tidigare varit fastbunden vid. Men han var inte längre där. Amanda vaknade till av viskningarna utanför stugan. De verkade komma utanför dörren. Hon gick försiktigt fram för att inte väcka alla. Stånkande och stönande hördes utanför. Tills det lät som någonting tungt förflyttades bort från dörren. Amanda tittade sig runt. Samtliga i stugan sov fortfarande. Hon öppnade försiktigt dörren. Där stod Gideon tillsammans med två gängliga tonåringar med svettiga, glänsiga pannor. Amanda omfamnade Gideon hårt och viskade i hans öra.
Tack! Det var så lite så. Jag undrade bara varför det var en sten som blockerade ert hus. Det ska du inte göra. Tänk om någon av er behöver gå och kissa. Eller en värre.
Shh! Du väcker Gunhild och de andra,
sa hon och gick tillbaka in i stugan. Dörren stod fortfarande på vid glänt. Veled hade somnat och använde kåpan hon sytt som en filt. Amanda skakade försiktigt om henne.
Veled, vakna! Vi måste ut härifrån,
viskade hon. En nyvaken Veled tvekade ett tag.
Ska vi inte fråga Gunhild om lov först?
Frågade hon oroligt.
Nej! Vi måste ge oss av nu.
Veleda suckade men ställde sig ändå upp och följde med Amanda. De stängde dörren så tyst de bara kunde. Ingen hade vaknat. De två tonåringarna låg i mossan och flämtade. För första gången såg Amanda den väldiga stenen som blockerat utgången.
Hur fick ni bort den?
Sa hon imponerat.
Det var enkelt, eller ganska enkelt. Vi använde en tjock gren som hävstång och rullade bort den.
Vad snygg hon är,
viskade den ena tonåringen till den andra. Amanda tittade strängt på dem. Deras kinder blev rödare än månen som lyste upp natten.
Jag vet ett berg där vi kan se striden ifrån. Vi brukar smyga ut varje blodmåne för att se allt. Det är hemskt. Men det känns ändå bättre att veta vilka som klarar sig. Vill ni följa med?
Sa Gideon.
Det är klart. Och Gideon, när striden väl är över, tar du oss tillbaka till sjön där vi först såg dig?
Frågade Amanda. Gideon funderade ett tag. Den lojalitet han kände mot mäster Ask och byn knagde i tankarna. men han förstod samtidigt främlingarnas situation. De hörde ju inte hemma här.
Vi måste göra det i gryningen då. När vi sörjer krigare som stupat,
sa Gideon. Amanda kastade sig över Gideon och kramade om honom.
Tack, du är bäst,
sa hon och gav honom en puss på kinden. De två tonåringarna tittade med långa blickar medan Gideon såg fruktansvärt nöjd ut. Det var kämpigt att ta sig upp för det branta berget i mörkret. Den lilla gruppen höll i varandras händer och bildade en kedja på det sättet, så att ingen skulle gå in på villovägar. Tonåringarna ledde vägen och snart var de alla framme, längst upp på berget. I vanliga fall brukade det säkert vara en slående utsikt över stranden, men nu var det svårt att se det på det sättet. Sirenerna sjöng sin vackra sång som ekade upp mot berget, men den var svår att höra och nådde inte hela vägen dit. Vilket troligtvis var uttänkt av Gideon och hans bröder. Amanda hade förstått på vägen att de två tonåringarna var bröder till Gideon, när de bad sin bror att snabba på. Någon var fastbunden vid en påle. Och Amanda fäste blicken dit. Flera sirener var på väg mot den stackars druiden.
Vem har den bundit vid pålen?
Sa Amanda förskräckt.
Jag vet inte. Men han måste ha gjort något riktigt hemskt för att förtjäna det,
sa Gideon.
Hjälp!
Amanda hörde mannen på pålen skrik till när en av sirenerna närmade sig. Det fanns inget tvivel om det. Hon visste direkt vem det var.
Micke! Det är Micke som är där,
sa Amanda. Hennes puls ökade. Hon ville bara gå ner från berget till hans undsättning, när en av de hemska kvinnoliknande varelserna just skulle attackera honom, så ville hon bara skrika. Sedan kom ett spjut från Jeppe som träffade sjöjungfrun.
Yes! Bra, Jeppe!
Sa Amanda lättat. Gideon och hans bröder jublade dem också, likt om någon hade gjort mål i en fotbollsmatch. Det hela var bisarrt egentligen. Veleda ville inte titta och låg istället på marken och såg upp mot blodmånen. Hon såg bekymrad ut för att hon var där utan att ha bett om lov. Det var ju motsatsen till att vara duktig. Det var ju olydigt.
Hur är det, Veleda? Frågade Amanda. Jag vet inte,
svarade hon. Amanda låg försiktigt mot henne.
Det kommer bli bra. Om du vill så får du följa med oss andra härifrån. Jag tror du skulle trivas bättre i Stockholm. Vi skulle kunna bli rumskompisar,
sa Amanda.
Stockholm? Är det byn du är ifrån?
Sa Veleda med stora ögon.
Ja, det är ju en stad. Man kan säga att det är en väldigt, väldigt, väldigt mycket större by än det här. Jag tror jag skulle vilja se det. Men tror du verkligen att Gunhild eller Mäster Ask skulle tillåta det?
Skit i vad de tycker. Du bestämmer själv var du vill leva eller vilka platser du vill besöka.
Jag tycker det är häftigt, Amanda,
sa Veleda. De låg mot varandra. Amanda tog ett djupt andetag och tittade åter bort mot slagfältet. En vilsen man i kåpa som höll sitt spjut på ett avigt sätt vankade fram och tillbaka. Med största sannolikhet var det Fredde, tänkte Amanda. Hon tittade bort mot pålen. Det var inte längre någon av sirenerna i närheten av stranden, men de verkade vara fler nu. Det tunna lagret av is som låg liten gloria runt sjön fortsatte att växa. Det var säkert minus 10 grader nu. Micke skrek från sin kritiska plats. Hon hade aldrig hört honom så rädd. Två av sirenerna dök under vattnet, från varsitt håll. De flög upp i luften samtidigt nära strandkanten. En greppade tag i Mickes armar, den andra i hans ben, och frigjorde honom från pålen. Men den friheten höll inte länge. Innan de landade i det iskalla vattnet slet de Micke i två delar. Amanda flämtade i några sekunder innan hon skrek ut all sin sorg, ilska och smärta. Den ena av förövarna till detta oförlåtliga dåd hade långt silvervitt hår och bet av Mickes fingrar och svalde dem hela. En stor pöl av blod omringade scenen.
Det är hon. Hon mördade min pappa. Vi kallar henne Silverdamen. Hon dränker inte bara sina offer. Hon slukar dem, sa Gideon.
Gideon skakade av ilska och rusade ner från berget. Från hans ficka tog han fram en dolk gjord av trä. Den såg inte särskilt vass ut och skulle troligtvis inte kunna vara till mycket hjälp mot sjöjungfrurna. Bröderna sprang efter honom.
Gideon, kom tillbaka! Det finns inget du kan göra, sa den ena av dem.
Amanda stod kvar på berget och grät. Vileda gick fram och höll om henne. Hon hade rest sig upp när hon hörde Amandas skrik.
Varför? Varför?
Sa Amanda och tårarna föll över axeln på Veledas kåpa. Jag hade fortfarande inte förstått det som hänt. Petrus hade förklarat det säkert 3 gånger nu. Men jag vägrade inse det. Från Jeppes ögon föll tårar och han kastade spjut efter spjut rakt mot sjön i frustration och skrek i hopp om att träffa någon av de två sirenerna som tagit vår barndomsväns liv. Mossan föll ur öronen på en av druiderna i 20-årsåldern och han rusade ner mot sjön där en hand med väldiga vassa naglar greppade tag i hans fot och släpade honom ner mot vattnet. Han kämpade inte ens emot. Den förtrollande sången fick honom istället att lägga sig ner med ett nöjt leende på läpparna. Innan han dränktes, Wilfred satt ner på en gräsplätt cirka 20 meter från stranden och fick spjutet i knät behandlat av mäster Ask med örter och växter. Det ihopbitna ansiktsuttrycket ljög inte. Det var en allvarlig skada. Och visst var det tufft att erkänna. Men Wilfred var en krigare som vi behövde i denna strid. Så att fler liv inte skulle gå förlorade. Bakom Wilfred och mäster Ask såg jag plötsligt en man komma rusandes. Nej, siluetten var alldeles för liten för att komma från en man. När personen trädde fram i skuggorna fick jag genast en chock.
Gideon, vad gör du här?
Sa Petrus förskräckt.
Jag är här för att döda Silverdamen. Ge mig ett spjut,
svarade Gideon bestämt.
Du är alldeles för ung för att strida. Gå tillbaka till stugan, sa Petrus.
Jag ska visa er.
Han tog fram en trubbig trädolk som han förmodligen tält själv och började springa ner mot sjön med dolken i högsta hugg. Halvvägs stannade han upp som om en osynlig vägg hade stoppat honom. Huvudet rörde sig från vänster till höger i rytm till sirenernas sång. Han var i trans, fånge till deras ljuva toner. Jag, Petrus och Jeppe jäktade oss ner mot stranden där fyra av våra fiender från sjön väntade. Jag tänkte inte längre på dem som övernaturliga väsen och något som behövde skyddas. De var monster, mördare, och byn hade haft rätt. Jag kastade mitt spjut mot en blond siren som duckade utan större svårighet. Gideon gick långsamt ner mot sjön där den silverhåriga sirenen väntade. Hon såg äldre ut än de andra, och från hennes mun rann en blandning av vatten och blod.
Kom hit, min pojke. Ta ett dopp i sjön,
sa hon innan hon tog ton igen. Den blonda sjöjungfrun var nu uppe på stranden. Hon slog sin stjärtfena mot mig och rev desperat mot mina kinder till det började blöda. Jag sparkade henne i ansiktet så hårt att hon föll tillbaka ner i sjön. Jeppe och Petrus kämpade mot den andra av dem som nu var uppe på stranden. Hon försökte greppa efter deras smalben och fötter med sina långa händer, täckta av alger. Jeppe satte ner äggen av sitt spjut rakt ner i sirenens vänsterhand. Hon gav ifrån sig ett öronbedövande skrik och tittade hämndlystet. Med sin högra arm greppade hon tag i Jeppes smalben och försökte dra ner honom i sjön. Han höll emot med ett krampaktigt tag med fingrarna djupt nerborrade i den småstensblandade sanden. Det hördes ett högt knak från lagder som bröt sitt huvud. Petrus hade ställt sig framför Gideon och motade sitt spjut för att få bort silverdamen utan större framgång. Gideon var som hypnotiserad. Det fick honom att knuffa bort Petrus som tappade balansen. Silverdamen greppade tag i Petrus midja och dök ner under vattenytan, djupare bort i sjön. Jag såg hur Jeppe var på väg att drunkna, hur Gideon stod i det kalla vattnet, väntandes på att bli neddragen till botten, precis som Petrus blivit sekunder innan. Vilket liv skulle jag rädda? Min bästa väns eller ett barn som har hela sitt liv framför sig? Vad skulle det bli på min egen bekostnad? Det var del 3 av Det som döljer sig under sjön. Nästa avsnitt kommer bli den sista delen av denna berättelse. Sitter du och filar på en egen skräckhistoria? Maila gärna in den till somlospodden@gmail.com så ska vi se till att få den dramatiserad. Det går också bra om du bara har en idé om någonting eller ett tema. Om du vill vara anonym är det bara att du skriver det. Sömnlöspodden är skriven, redigerad och dramatiserad av mig, Joakim Wilson. Tack för att du har lyssnat och välkommen åter.